Det hellregnar när vi träffas med Annika Luther. Vi ska tala om hennes bok Rågen, en spretig historia. I den beskriver hon det spannmål som många av oss möter varje dag och som vi saknar när vi är utomlands, där man inte är lika förtjust i råg och rågbröd.
Det visar kanske att alla de mest vardagliga sakerna, när man dyker in i dem, så finns det hur mycket intressant som helst. Och det var nog otroligt, jag insåg på något sätt när jag fick idén att man kunde skriva om råg, att där finns mycket. Men riktigt hur mycket det fanns, så det hade jag nog inte den blekaste blå aning om.
Alltså, vi sitter nu mitt på Töle torg. Och här kan man säga att spannmål och åkrar är ganska långt från de flesta av oss. Och när man säger råg så är det inte kanske alla människor som ens får en bild framför sig. Rågen är ju annorlunda än våra andra spannmål. Kan du berätta lite mer om det?
Delvis påminner, de är ju alla gräs, så det är gemensamt. Jo, gräsen försörjer mänskligheten. Men rågen har den, tillsammans med havren, har den intressanta historien att det egentligen var en sån här inträngling. När människan försökte odla korn och vete så kom rågen med och också havren som ogräs. Och sen när jordbruket långsamt spred sig från Mellanöstern till hit mot de kallare och fuktigare delarna så växte särskilt vete allt sämre medan rågen och havren växte bättre. Och i något skede så insåg man att okej, om vi inte får vete så äter vi väl då det här som växer. Det finns faktiskt samma utveckling ser man i centrala Asien där det på många ställen finns liksom föreställningen om att vetet förvandlas till råg när man klättrar upp för bergen. För där gror det sämre och sämre medan rågen gror bättre och bättre.
Hur viktig är rågen för Finland?
Det odlas ju de facto ganska lite råg idag, så idag kan man säga. Det håller på, liksom sker en viss renässans nu och förstås med den här alla de hälsoaspekterna och sånt. Men under en lång tid så var det så att ganska, av den råg vi åt så var de facto det mesta importerat. Nu idag så har man väl börjat odla lite mera, men igen, eftersom rågen ska sås på hösten och så ska den övervintra under snö så har jag förstått nu att liksom ganska mycket har förstörts helt enkelt på grund av det ovanliga vädret.
Alltså är det så att klimatförändringen också kan inverka här eftersom snön finns och så töjer det upp och så blir det en iskorpa och så kommer det snö igen? Det
är definitivt. Och här har vi ju också tyvärr så har vi rågen är ett spannmål som är korsbefruktat, vilket betyder att när den liksom blommar så flyger pollen åt alla håll och man kan inte vara säker på att den råg som växer upp de facto är exakt densamma som den som man sådde, för den kan ha pollinerat sig med råg från andra håll. Och det här använder man förut, vad det är jätteviktigt för att i och med att den liksom hela tiden korsar sig så skedde det en sån här ganska snabb liksom specialisering på de olika åkrarna. Att det sägs att man hade liksom olika rågsorter för olika gårdar och olika åkrar till och med för att man visste vad som växte där. Men det här har ganska mycket försvunnit i och med att man har numera inte odlar eget utsäde utan svannmålshandeln är ju jättekoncentrerad. Men allt det här finns det människor som försöker återuppliva och återuppväcka och den lyfter jag verkligen på hatten för.
Hur ska vi då mätta oss i framtiden? Du skriver att spannmål är nog det enda som kan mätta hela jordens befolkning. Men då borde vi ju nog ge oss in på genteknologi. Vad tänker du om det?
Det finns mycket frågor om genteknologi förstås. Men jag tror också att genteknologi som koncentrerar sig på att utveckla sorter som kan odlas i torka, i värme, i försaltade jordar och sånt eller ge mera näringshaltig mat. Så jag har svårt att tro att man liksom skulle kunna låta bli att gå in på den vägen när det nu en gång finns. Men en betydligt enklare sak är ju det att vi borde äta mera spannmål och mera grönsaker och mindre kött för den största delen av jordens spannmålskörda går till foder för kor.
Du skriver att en ko behöver 10 kilo spannmål för att sen vid sin levnadsslut producera 1 kilo kött. Trots att det är modernt med dieter så vi kan ju inte räkna bort gräsen, alltså spannmålen.
Nej, hela den här tanken att vi skulle kunna leva på någon slags stenålders paleodiet där vi bara äter kött och sådana liksom, frukter och sånt. Så vi kan helt enkelt inte försörja mänskligheten på det.
Sen citerar du den svenska professorn Lennart Olsson som sagt att vi borde korrigera ett misstag som skedde för 10 000 år sedan då vi började utveckla sådana ettåriga växter. Vi borde utveckla perenner, alltså fleråriga växter. Kan du berätta lite mer?
Alla som har haft en trädgård vet hur snabbt och lätt ogräs växer upp. Och som jag redan sa så just de här rågen och andra så har liksom varit en slags ogräs. Och när man odlar någonting som man vill ha snabbt, man vill ha mycket liksom ut av det, så då kan man använda de här ettåriga växterna som sätter det mesta av sin energi på att producera frön för att kunna överleva nästa år igen. Medan en perennväxt, den har en större liksom massa, den har stora rötter. Och om man skulle försöka, eller vilket man gör, försöka utveckla perenna versioner eller återfå perenna versioner av till exempel gräsväxter, så skulle man inte liksom dra upp det, man skulle inte hugga ner allt, utan de här skulle, liksom, de mycket större rötterna skulle finnas kvar, de skulle binda jorden, de skulle hålla fukten. Och de varianter som finns idag, så de fungerar på det här sättet, de ger liksom mindre skördar än våra konventionella spannmål. Men just som den här professorn säger, att han tror att det här kunde vara en lösning för framtiden. Just för alla slags markorganismer, för maskar och bakterier i jorden och svampar och alla fåglar och insekter och sånt, skulle det vara en otroligt bra sak.
Du hörde Annika Luther som skrivit boken Rågen, en spretig historia.
Och från det regniga Töle så förflyttar vi oss lite närmare rågåkrarna och närmare bestämt i Kiala gård i Borgo. Och här träffar jag Jakob Frankenhäuser. Om vi börjar med den här gården, vad kan du berätta om den?
Nå, det där Kiala är en av de större gårdarna här i Borgo-regionen. Vi har ett gemensamt jordbruk, Kullogård och Kialagård, så åkra odlar vi tillsammans i en sammanslutning.
Nå, hur mycket råg odlas det här?
Vi brukar nog ha ganska mycket råg. Vi brukar ha mellan 60-80 hektar råg. Och det där, tyvärr så kan jag inte visa någon råg åt det idag, för att den här vintern så de här hårda förhållanden med isar så tog knep nog all rågen nu den här vintern, så vi har ingen råg kvar.
Ja, det är det jag lite är ute efter här nu, för att av de spannmål som odlades i fjol så utgjorde rågen bara 2%. Och vi har ju liksom en uppfattning av oss själva, vi finländare, att vi är ett rågätande folk. Men hur kommer det sig då att det odlas ändå så pass lite råg i Finland?
Nej, det odlas nog ganska mycket råg i Finland, men att den här marknaden har ju inte varit så hemskt bra för bönderna sett att det där. Att problemet har varit det, vi kan säga att Fatsa har gjort ett jättefint arbete med att få igång liksom den här inhemska rågproduktionen och det där. De hade riktigt så här kampanj för åratal sedan, den började med att stödja den här rågodlingen på olika sätt och sporra bönderna för att de ville ha inhemsk råg till sin produktion, och de lyckades ganska bra. Men sen hade tyvärr efter det gått sen så att när det kom ett bra år och det blev lite överproduktion så dumpades priset, och det där rågpriset var. Då när vi började med den här sammanslutningen så gjorde vi till exempel aldrig något terminkontrakt på råg, utan vi sålde det vid skörden. Att vi visste att vi får alltid ett någorlunda hyfsat pris för det. Det låg kring 200 euro per ton ungefär priset på råg då. Och det där, men att sen efter det hade nog ändrat sig och rågpriset dumpades, liksom var det nu 18, hade vi ett jättedåligt år, då kom det nästan ingen råg alls. Och då steg inte, trots det så steg inte priset, utan istället så kompenserade industrin med att importera råg från Polen till exempel. Och sen 2019 blev ett bra skördeår, och då skulle man ju ha bordat i princip med inhemsk råg, då kompenserade det här dåliga 2018. Men istället hade man då importerat det här behovet och det gjorde att priset dumpades och det sjönk med hälften. Så det var dryga 100 euro per ton det här priset. Och 2019 och det här är fullständigt omöjligt att inte kan någon producera. Det ligger långt under produktionskostnaderna. Det betyder att om vi producerar för 100 euro eller 110, 120 vad den låg på den här rågen då, så det betyder att vi betalar liksom för att producera den här rågen. Så det funkar ju inte. Så att det är nog den här marknaden är inte riktigt frisk. Det som man kan säga ännu om det här inhemska versus utländsk råg, så det där då 2018 när det var jättebrist på inhemsk råg, så tyvärr tog jag ingen bild, jag reagerade inte kanske så starkt på det då, men jag råkade se i butiken och rågbröd som var stora finska flaggor på, och sen när jag tittade på det så stod det att det innehåller inhemsk råg. Och då kan man ju fundera då, att jag kollade inte sen att vad var den där procenten, men det marknadsförs ju nog sen friskt som inhemskt, fast det nödvändigtvis kanske då helt är det.
Jakob Frankenhäuser, vad skulle du efterlysa? Skulle du efterlysa längre kontrakt med fasta priser, eller vad skulle kunna vara en lösning?
Jag skulle vilja att konsumenten skulle bli medveten om de här oangelägenheterna och hur den här marknaden inte fungerar. Att det tycker jag är jätteviktigt. Att, jag menar, för sist och slutligen är det ändå konsumenten som röstar med sina fötter och sina pengar. Att vad man köper, så det stöder man. Läget vi har nu, inte bara på rågen, men hela jordbruket är nu en sån konstig situation i och med det här kriget i Ukraina som har förorsakat prisstegringar på alla. Också på spannmålen, men ännu mer på våra liksom förnödenheter, alltså på bränsle och på gödsel och naturgas. Så nu är vi nog en sån konstig situation att vi inte riktigt vet att hur det ska gå med vår självförsörjande. Att vill finländarna att vi har självförsörjning i det här landet, så då måste man nog börja se till att bönderna får betalt för det jobb de gör. Spannmålspriserna har stigit, det har ungefär fördubblats, spannmålspriserna, kanske inte riktigt, men nästan, det har stigit 40%, kanske 30-40%. Men brännoljan har stigit 200% och gödsle steg med 300%. Och vi torkar med naturgas i vår tork och det steg med 500%. Så det är nog lite skrämmande. Att nu, förut hade vi alltid en aning att vi visste storleksordningen på våra förnödenheter, hur mycket ungefär vi sätter på bränsle och på gas och på gödsel. Men idag har vi inte en aning, och framtiden inte en aning. Och jag ska säga att rågen är nog en viktig gröda, den är viktig för oss också som i växtföljden. Vi försöker ju att ta hand liksom om våra jordar, och ett av de viktigaste verktygen där är den här växtföljden, alltså att man inte har monokultur utan att man odlar varierar. Och där är nog rågen ganska viktig, så det är jättesynd om det där, att det här priset blev så lågt att vi inte har möjlighet att odla den. Så för oss så skulle det vara jätteviktigt att vi skulle ha liksom lite mer stabilitet. Och då skulle det vara bra om de här olika priserna på olika sädeslag inte skulle fluktuera så där enormt. Att om du tänker att det varierar liksom från 200 euro så sjunker det till 100 euro. Så jag känner inte till riktigt någon produkt där priset liksom kan plötsligt halveras. Att sen när det halveras, och det här då ska man komma ihåg att det är 200 euro, så då håller vi just och just nosen över vattnet, att det blir just och just lönsamt, att det är inte fråga om att vi ska få mindre vinst, utan det är fråga om att vi inte har möjlighet att odla det. Och genast när det händer, så då har vi inte möjlighet att hålla det i växtföljden, och den här växtföljden är en sån grej som skulle vara viktig, att det är liksom på lång sikt så borde man kunna hålla fast vid den för att se till att jordarna mår bra.
Varför är rågen viktig i växtföljden? Hur skiljer den sig från andra spannmål?
Alla spannmål har olika sjukdomar och olika skadegörare. Och så det hålls nog friskare. Liksom. Vi kan inte odla att om man odlar vete efter vete efter vete efter vete, så kommer man att få in mycket, mycket mer sjukdomar. Och sånt. Sen en höstgröda är alltid bra, därför att en höstgröda, så den är ganska länge. Vi såg den i mitten på augusti. Och sen tröskar vi den i mitten på augusti följande år. Så den är ett år där. Och det betyder att där var vi har höstgrödor, så trampar vi inte på våren. Så då när marken är känslig och vi hamnar för ut med tunga maskiner, så det där, på rågen så får vi ju enbart att göra en övergödsling och sen bekämpa ogräs och sånt. Men där så kör vi ju inte med harvar och såmaskiner då den våren. Så det är en vår liksom då den här åkern liksom får vara otrampad, så att säga, för de här packningsskadorna är något sånt som vi jobbar mycket med, liksom, som vi lider av mycket här.
Har du någon hälsning nu till? Och om du hade en hälsning, så vem skulle din hälsning gå till?
Min hälsning skulle nog gå till beslutsfattarna. politikerna att sätta nu centralhandeln på plats, att göra regelverk för att det inte kan bete sig hur som helst, att nu måste det vara så att det måste tryggas liksom en inkomst, en vettig lön för mödan för bonden. I fjol så var bondens lön 25 eller något sånt i timmen. Och då kan ju bara en fråga säga att ska jag gå på jobb för 25? Jag tror att en sommarjobbare inte ens får på jobb för 25. Och då ska man komma ihåg att den här lönen är det som betalas av de som ser till att vi har mat på bordet. Något som alla behöver för att överleva varje dag.
Det sade Jakob Frankenhäuser. Innan honom hörde du Annika Luther som skrivit boken Rågen, en spretig historia. Mitt namn är Anna Dönsberg.